Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hejsan alla vänner och en riktigt glad midsommar önskar jag, Inger Karlqvist och Maria Selander er.
Det gör vi verkligen. Hoppas ni har bättre väder än vad vi har här i Trelleborg. Här det är åskvärme och mulet. Hur har ni det, Ingrid, i Helsingborg?
Ja, det är lite moln men det är mest sol. Men det kan ju hinna ändra sig tills man ska gå ut och äta sina köttbullar och prinskorvar, säger jag eftersom jag inte äter sill.
Det hör till med regn på midsommar ju.
Ja, fast det är trevligt de gånger det inte regnar. Ja. Du, idag har vi nyhetsveckan 97. Vi närmar oss 100.
Det gör vi.
Och det heter censuren. Den som slår till allt oftare. Och ni ser på bilden att vi ska prata lite grann om Aron Flam och bokbålet som tydligen myndigheterna vill ställa till med. Och mycket annat om censur. Vi ska också nämna den statsunderstödda islamismen. Väldigt intressanta artiklar från tidningen Kvartal. Det är så vansinnigt som man blir tokig alltså. Och glad midsommar såklart.
Såklart. Och glada nyheter har vi också på Platinasponsfronten.
Ja, det har vi sannoliken. Vi har Katrin som skickar en jättefin slant och skriver: eliternas hemliga perversioner del 1-4. Mycket bra jobbat. Ja,
otroligt dig, glädjande. Maria. Jag blev så himla glad. Tack snälla Katrin.
Ja. Och så har vi Christer som skriver: glad midsommar. Önskar K. Nyström. Och så har vi vår kära gammelmormor som skickar en extra sommarslant. Tack kära gammelmormor. Gammelmormor. Och sen har vi ju vår fullständigt fantastiska Elisabeth Majs. Och hon har alltså skickat oss 18 000 kronor. Och nämner denna summa därför att den är så fantastisk. Och vi tänker då spara de här pengarna och använda dem som ett slags defense fund. Ja. För man vet aldrig, visserligen så har vi ju, alltså det är ju staten betalar våra advokater hittills. Ja. Om vi blir dömda så kan man ju som jag förra gången bli belagd att betala en del av advokatens kostnader. Det är sånt de ofta gör när det är en människa de vill tvåla till extra mycket. Elisabeth säger så här, alltså hallå, var är ni andra? Är det bara brudarna och Göteborg som ska stötta Ingrid och Maria? Alltså hon skickar en uppmaning till er alla att hänga på det här tåget.
Handsken är kastad från Elisabeth Majs. Vi får se om det är någon som vill plocka upp den. Det är ju som så här att om vi blir fällda den här gången, förra gången när du och Conrad blev fällda för att ni inte hade någon ansvarig utgivare, då var det ju ganska modesta böter trots allt. Du fick 13 000 och det var du inklusive att du skulle betala din egen advokatkostnad delvis. Men blir man fälld för HMF så pratar vi om helt andra summor. Tyvärr, för det har Europadomstolen bestämt att de här kränkningsersättningarna, som det heter, ska vara mycket högre. Och bland annat så, vi kan ju ta då Sverigedemokraten Mikael Hess i Karlskrona som fälldes först i tingsrätten och då blev ålagd att betala 37 000 i skadestånd. Och sen blev han tack och lov friad i hovrätten. Men det är liksom de summorna, det är ju antagligen någonstans där det kommer att landas. Vi kommer verkligen att behöva hjälp om vi blir fällda.
Ja, det är helt riktigt. Och vi tackar Elisabeth, gammelmormor, Christer, Katrin och alla ni andra som har skänkt lite mindre summor. Vi blir så glada för alla bidrag.
Det blir vi verkligen. Det är ni som håller oss igång ju, och även rent psykologiskt att ni peppar oss på olika sätt. Och man går med fördel in på ingridomaria.se och kollar upp. Där finns bankgiro, Swish och Donorbox om man vill stötta oss.
Mm. Härligt. Du, det är ju midsommarafton idag och vi tänkte berätta lite om en artikel på Det goda samhället som är skriven av Bitte Assamo. Vi gillar ju oftast det hon skriver, och här så liksom skriver hon ju om att midsommar, som vi alla vet, är det svenskaste som finns. Jag kommer ihåg en gång på 90-talet skrev jag en krönika i Kvällsposten om att vi borde slopa den 6 juni. Så borde vi därefter gå tillbaka till den verkliga midsommarafton. Ni vet väl det, att den är bara förlagd på den fredag som ligger närmast sommarsolståndet. Ibland infaller det ju rätt, men alltså när jag upptäckte det så blev jag djupt kränkt. Här hade jag gått och plockat 7 sorters blommor och haft under huvudkudden, och så var det på fel natt.
Damn, du drömde du om någon helt annan person än den du skulle gifta dig med?
Ja, det blir helt fel. Ja, precis. Så att, och mitt förslag var då att man skulle ha det på den riktiga midsommarafton, och då skulle detta vara nationaldagen, därför att det finns ingen dag på året som svenskarna känner sig så genuint svenska och glada över att vara svenskar och bo i Sverige.
Så är det verkligen, och Bitte berättar här väldigt intressant om att hon minns ett radioprogram som hon lyssnade på för många år sedan på P1, där programledaren tyckte att folk skulle ringa in och berätta vad de tyckte om midsommar, och framförallt så ville hon höra vad de utlandsfödda lyssnarna tyckte. Och vad gav det vid handen, Ingrid?
Ja, det var ju väldigt intressant, därför att programledaren var en sån där, det finns inga svenska högtider, det finns inga svenska traditioner. Men en efter en av invandrarna som ringde in, de sa att de älskade midsommarafton. Och liksom programledaren försökte då bryta, och ja, men det där med små grodorna, är inte det lite löjligt egentligen? Löjligt? Nej, det är jätteroligt. Det är ju en tradition, svarade den polskfödda kvinnan. Och programledaren fick bråttom att avsluta samtalet.
Ja, läs gärna Bittes artikel och bli lite pepp på midsommar.
Ja, och nu så kollade jag också, och det är alltså den riktiga midsommarafton är imorgon. Sommarsolståndet infaller den 20 juni.
Ja, då vet ni, inga blommor under kudden i natt, utan imorgon natt.
Ja, precis, ja. Så ja du, nu ska vi se här vad vi mer har på agendan. Jo, jag vill nämna en fasansfull historia om en skandal i Tyskland som nyligen har avslöjats. Att under 30 års tid så placerade man massor med fosterbarn, alltså hos pedofiler, hos kända pedofiler, därför att det var någon läkare där som tänkte att ja, men pedofiler älskar ju barn, och han trodde inte att även om de då utsatte dem för lite sex och sådär, så var det inte alls dåligt för barnen.
Helt vansinnigt. Vi lägger ju länken som vanligt till den här artikeln, och det är hårresande läsning kan jag säga, och började föga förvånande på 70-talet, och man hade en del sådana här flumteorier kring pedofili, att ja, men det var väl, det gjorde väl ingenting, och det var väl bara nyttigt för barn och sådär.
RFSL hade ju något som hette pedofila gruppen som kämpade helt öppet för att man skulle tillåta pedofili. Och det är såna tankar har ju funnits, och när man ser sånt här så kan man förstå att människor ser pedofilringar överallt, som i till exempel det här som jag fortfarande inte har gjort någonting om, den här vad heter det, dokumentärserien Att rädda ett barn.
Ja, just det.
För att man får ju, men det gäller ju att kunna hålla två saker i huvudet här. Visst, det existerar pedofilringar, och självklart kan det vara så att de sitter även i rättsväsendet och så här. Men det här fallet är så noggrant utrett. Mm. Och det är alldeles tydligt att här har vi att göra med en mamma som tycker att barnet är hennes egendom. Och för att få bort pappan ur hennes och barnets liv, så gör hon den ena anmälan efter den andra. Så många att hon till sist förlorar vårdnaden om barnet, därför att i det här fallet så har ju de sociala myndigheterna och domstolarna förstått att det är hon som skadar barnet genom sina ständiga påståenden ur luften. Liksom.
Mm. Ja, och jag vet inte om vi nämnde det i måndags, att det är helt nyligen har det flytit upp en ny hemsk historia i Stockholmstrakten ju. Med någon gubbe som har örlat omkring där och antastat och förgripit sig på barn i 40 års tid.
Ja.
Och jag bara förstår ingenting av den historien.
Nej, det är ju den klassiska pedofilen, den snälla gubben som bjuder barnen på godis och som tar hem dem till sig. Och detta har pågått ganska öppet, men föräldrarna har uppenbarligen inte blivit misstänksamma.
Nej, och det är det jag inte begriper, därför att varför skulle en 60 plus man eller 40 plus eller 20 plus för den delen vilja umgås med barn på det sättet? Alltså det är en annan sak om man är nära släkt eller vän till en familj eller så här. Då har man ju en annan relation till de barnen. Men vad skulle hans drivkraft vara om inte något i den här stilen? Det är det jag inte begriper, hur föräldrarna har undgått att fatta misstanke.
Nej, det är helt obegripligt. Och det var ju någon ung 13-årig pojke som själv hade då fått erbjudande från den här pedofilen, och han blev genast misstänksam och började sen förhöra eller prata med andra barn, och han grävde upp hela historien. Mm. Och den polisanmälde, så nu är han ju gripen då och har erkänt.
Mm. Ja, ja, precis. Och det visar sig att han har massor med barn på också ju hemma. Och filmer på som han själv har spelat in uppenbarligen av övergreppen. Så bevisläget mot den här personen tror du ju vara tämligen gott åtminstone. Jag hoppas verkligen att han får ett extremt kännbart straff.
Ja, och som sagt, alltså, föräldrar där ute, ni måste, det här är liksom den klassiska pedofiltypen. Märker ni något sånt, så håll era barn därifrån och prata med barn om fula gubbar.
Ja, faktiskt.
Ja.
Faktiskt, fula gubbar ligger då alltså inte i buskar och kastar sig över folk och gör dem öppet illa, utan de opererar precis som den här mannen har gjort, lockar till sig barnen.
Från ena eländet till det andra, den statsstödda folkbildningen för islamism. Det är två långa och mycket klargörande artiklar i Kvartal, och de är skrivna av Aje Karlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren, som ju verkligen kan islamism och har tittat närmare på det här studieförbundet Ibn Rushd, som ju också stöttas av Svenska kyrkan. De har alltså fått så mycket pengar så att man är, du vet, bara från Sida så fick de mellan 2010 och 2019 627 miljoner kronor.
Va?
Ja, vi pratar alltså om miljardbelopp. Och framförallt här i Skåne så kastar man ut pengar. Malmö är naturligtvis värst, men även Helsingborg och Region Skåne. Och då är det ju så här att Ibn Rushd är ett så kallat studieförbund. Och studieförbund, då tänker man på ABF och Medborgarskolan och allt vad de heter, som har kurser i språk och matlagning och dans och allt vad det nu är för någonting. Men Ibn Rushd sysslar bara med islamgrejer. De har någon liten kurs om vardagssvenska, men det är helt ointressant. Liksom. Mm. Det handlar om, är, säger de själva, att stärka den muslimska identiteten i Sverige. Varför i herrans namn ska vi skattebetalare bekosta det kalaset? Det går ju emot vad vi önskar. Är det någonting jag tror att alla svenskar önskar faktiskt, så är det att muslimer ska koppla loss sig från den där muslimska identiteten och bli som vanligt folk. Mm. Inte har vi någon som helst glädje av att de kan citera Koranen utantill, eller blir mer stärkta i att vi är de otrogna kufarerna som de aldrig ska umgås med, bara födas av.
Jag tror att i botten här och skvalpar ligger någon sån där knäpp tanke om att om man först är säker i sig själv och trygg i sin egen kultur, då kan man lättare integreras eller då kan man lättare ta till sig nya impulser och så vidare. Men alltihopa i det här fallet bygger ju på ett gigantiskt en gigantisk oförståelse för islam. Och som det också påtalas i de här artiklarna, det bygger på en gigantisk oförståelse för hur muslimska brödraskapet opererar.
Ja, precis. Och de säger ju också i slutet att Sverige är ju särskilt sårbart för sånt här eftersom vi har det här oföreningsliv är det mest fantastiska och det ska skattepengar gå till och sådär. Och är också väldigt, väldigt rädda för att ifrågasätta icke-svenskar. För då är man ju kanske rasist eller islamofob.
Ja, det här måste ju på något sätt upphöra. Det här pumpandet av skattepengar in i galna verksamheter. Det gäller inte bara detta utan även andra vansinnesprojekt som bland annat Allmänna arvsfonden är väldigt glada för att syssla med. Olika vänsterknäppprojekt.
Ja.
Vi kan inte ha det så här.
Nej, det kan vi då sannoliken inte. Men jag minns ju redan för flera år sedan så höll jag ju på tillsammans med den här researchern som jag jobbade med och ringde en massa samtal till olika. Bland annat finns det någonting som heter stöd till trosamfund. Någon myndighet. Han som var chef där innan han blev mördad i Rumänien eller vad det var.
Yikes.
Ja, det var ju en konstig kille. Han blev ju också utsatt för något övergrepp av någon somalier som han försökte köpa sex av. Ja, men i alla fall så när vi då ifrågasatte det här med demokrati, alltså det står ju tydligt att de måste stå upp för demokratiska värderingar, annars ska de inte få några pengar. Så ifrågasatte vi det, ja men alltså islam accepterar ju inte demokrati.
Nej.
Men vad de menade då med att de var demokratiska, det var att de hade stadgar, att de hade valt en ordförande, att de förde protokoll över sina sammanträden.
Det kan ju vem som helst göra.
Ja men det, precis, det har väl ingenting med demokrati att göra. Det är ju liksom snarare föreningsteknik. Nej men de demokratiskt valde ju en ordförande. Och precis som de skriver här, alla de här olika organisationerna, Ibn Rushd och Islamic Relief och Svenska Unga Muslimer och allt vad det de överlappar ju varandra. Det är samma människor som sitter i styrelserna för allihop. De bara byter plats då och då.
Och som sagt, Muslimska brödraskapet har ju det som sin affärsidé. Att det är alltså nätverk. Med små celler liksom som hänger ihop. Och då behöver inte de, och så får de frågan, är ni Muslimska brödraskapet? Nej, kan de säga då, för de är inte själva huvudavdelningen.
Och detta accepterar då svenska myndigheter. Ja, men vi har frågat dem och de säger att de inte har några kopplingar till Muslimska brödraskapet.
Vad trött man blir.
Ja, man blir galen alltså.
Bra gräv i alla fall av kvartal.
Ja, mycket bra. Ja, du. Och sen så har vi en annan väldigt obehaglig sak. Att både Sten Roskov, vår vän som gör snapphanen.dk, och Arne Weins som ju skrev den här fantastiska boken som jag recenserade. Och han har nu kommit med del 2 och jag har inte riktigt läst ut den än. Men när jag har gjort det så ska jag prata lite om den. De båda personutreds. Vad är en personutredning? Ja, det är alltså när Säpo anser att den här människan på något sätt är en dålig människa. Alltså det är väl svårt att liksom beskriva vad det är, men Arne Weins beskriver ju själv på sin Facebook att i botten ligger naturligtvis den här näthatsgranskaren. Som har då anmält.
Som inte är den som har anmält oss för er som undrar.
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Det är en helt
annan person. Exakt. Ja, och då skriver ju Arne så här. Utredningen baseras på en intervju med den misstänkte där områden som social situation, psykisk ohälsa, alkohol och narkotikaanvändande och kriminalitet behandlas. Det låter helt knäppt ju. Ja. Varför skulle man gå in och börja utreda någon som inte har gjort någonting brottsligt? Alltså, det är väl
nej,
därför man gör personen
på henne. Han är ju inte dömd för något brott ännu, men han är ju då anmäld av den här Thomas Åberg för hets mot folkgrupp. Och så är det någon åklagare som heter Kevin Öxus. Mm. Och som Arne skriver då så menar han ju att eftersom den här Öxus är muslim anser jag att han är jävig i detta HMF. Fall, eftersom det gäller just hets mot muslimer.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga, Ingrid. Jag tror att det som stör folk mest, förutom själva alltså storebror ser dig faktorn i detta som ju är uppenbar, så är det också de på fullt allvar sitter de och häller in miljoner kronor i såna här utredningar kring folks åsikter.
Mm. Men det är ju det. Jag tror ju, det är visserligen den här anmälan är ju sedan tidigare, men jag tror att åklagaren har fått nys om Arnes böcker. Mm. Och de är ju explosiva eftersom de är skrivna som det är ju spänningsromaner om när muslimerna går till anfall mot Sverige och sedan får hjälp av muslimerna som redan bor i Sverige och det blir ett stort inbördeskrig. Mm. Och dels för att han får folk att tänka, oj, det här skulle ju kunna hända. Var har de sin lojalitet? Ja, på islams sida alltså. Mm. Men också för att den tydligt beskriver hur svenskarna gör motstånd och vägrar lägga sig ner och dö, utan faktiskt med hjälp av ryssarna tar tillbaka delar av landet. Och i del två så får man då veta hur man också kommer att vinna slaget om Malmö.
Okej. Okay. Mm. Rafflande. Mm. Mm, ja, vi får väl se om vi kan få med Arne i programmet framöver, Ingrid. Men du, nu måste vi nog vara igen.
Ja, det ja. Måste vi göra. Och prata om censuren. Den allestädes närvarande censuren.
Jag bara tänker att här sitter vi nu och står i begrepp att försvara Aron Flam av alla människor.
Ja, visst är det roligt. Han som hatar mig.
Yep.
Och det är rätt oklart varför. Men det var ju faktiskt roligt att han var i ett samtal med Navid Modiri för några dagar sedan i Hur kan vi? Och de pratade just om att det svenska samtalsklimatet mår så dåligt. Och en bit in i programmet så sa Navid Modiri att skulle du kunna tänka dig att ställa upp på ett samtal med Ingrid Carlqvist? Mm. Och då, jag tror att han kände sig lite fångad i en rävsax där, för att han kunde inte säga att henne vill jag inte prata med när han tycker att vi ska samtala om saker. Mm. Så då sa han så här, ja, kanske det. Jag tycker att hon har väldigt, 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 väldigt fel.
Ja, men då kan han ju säga det i en diskussion ju.
Ja, och det är ju rätt så kul därför att jag är ju faktiskt överens med Aron Flam i väldigt många saker. Jag tycker att han har, det är ju bara det där känsliga lilla ämnet som...
Ja,
som... Hur som helst så har ju då Flam skrivit en bok som heter Det här är en svensk tiger. Och han driver ju, jag har inte läst den, men jag förstår att han går väldigt noggrant igenom Sveriges liksom politik under andra världskriget och före också. Och när man säger en svensk tiger så tänker ju alla på den här tigern som då myndigheterna då körde under kriget. Men han har då gjort om den. Den blinkar, den har höjt ena handen i en nazihälsning, den har en nazibindel och den är blågul randig. Jag tror inte originalet är det, men strunt samma. Det är så att den här figuren, den ritades ju av någon konstnär vars namn jag nu har glömt, men när han dog så gick rättigheterna till hans barn och de skänkte sedan rättigheterna till Beredskapsmuseet som ligger här i mina trakter. Och de är helt nazistiska med sin copyright på denna.
Ja. Så de han är inte den första människan som de jagar angående användandet av den här tigern, kan vi bara inflika. Utan de är verkligen rabiata med upphovsrätten kring den ju.
Ja, det är de. Och han menar ju själv att det är ju en satir på den. Och att den är så väldigt omgjord så att det inte är deras copyright. Men vad händer då? De nöjer sig inte med att sitta och vänta på att det ska bli någon rättegång om det här. Och att det ska utdömas liksom, vem hade rätt och vem hade fel. Utan de får polisen att åka till Aron Flams kontor och beslagta hans böcker.
Mm. Ja, precis. Det är ju ett våldsamt ingrepp. Kan man väl kalla det, som man ju som sagt normalt sett inte förutom i krigstid använder sig av såna här åtgärder, och framförallt inte precis som du sa innan det finns en fällande dom i målet. För det är ju så att det finns ju någonting som heter fair use. Hur översätter man det? Alltså man har rätt att använda bilder och citat och så vidare inom rimliga gränser. Mm. Och Aron menar väl då på att det här är, faller i den kategorin därför att den är omgjord och det är liksom en anspelar på en väldigt känd symbol och så vidare och så vidare. Så det är inte upphovsrättsintrång, för det är ingen som tror att han är upphovsman till den tigern.
Nej.
Alla vet vad det är för symbol.
Mm.
Mm. Det är väl lite så han har tänkt. Men just det här med att de rusar in och tar alla böckerna, det är rätt så saftigt och tog i sig, tycker jag.
Ja, det är det. Och det är väldigt svårt att förstå hur den tyngda svenska polisen, alltså hur prioriterar de? Hur kan detta vara liksom, de har inte tid att åka ut på våldtäktslarm eller knappt på mord, men det här har man tid med. Precis som man hämtar folk, gamla pensionärer som är misstänkta för hets mot folkgrupp och sånt.
Ja. Anarkotyranin, Ingrid.
Ja, precis så.
Vi läser också att ledarsidorna går i konkurs. Apropå yttrandefrihet.
Ja, men precis. Och tydligen så har han ju sagt själv, Johan Westerholm, att det påverkar inte sajten, utan han har då haft ett aktiebolag. Aha. Och så frågade jag fåglarna, mina allestädes närvarande fåglar, vad är det som ligger bakom detta? Ja, men det är ju helt enkelt så att djupa staten, Sapo, sossarna Sapo, Sveavägen 68, vad du nu liksom vill kalla dem, har sett till att dränera Johan Westerholms kassa genom att skicka elektroniska bomber som har förstört hans databas för artiklar. De har sett till att han har drabbats av virusangrepp och såna här överbelastningsattacker. Så att han har varit tvungen att lägga massor med pengar på skalskydd och att liksom hämta tillbaka de här förlorade grejerna. Och det har kostat jättemycket pengar, och det ska vara, så vitt jag förstår, anledning till att företaget har gått i konkurs.
Okay.
Och jag menar, det är också en sån grej. Johan Westerholm är väldigt farlig för sossarna eftersom han är före detta partimedlem och har väldigt goda kontakter och källor inifrån sossarna.
Mm.
Och därför är han farligare än någon av oss andra som kritiserar sossarna. För att folk kan ju tänka sig att det kanske är sant det han säger.
Mm. Ja, de är, vi vet ju genom våra källor att de är måttligt förtjusta i när du berättar om dina fågelkvitter för inifrån Sveavägen. Eller hur?
Ja.
Det vet ju säkert trogna lyssnare och tittare att bland annat Morgan Johansson har försökt spänna ögonen i Ingrid på ett sätt som han hoppades skulle gjuta skräck i henne, men det gick inte så bra.
Nej, nej, skrämmer man inte så lätt. Men
jag bara tänkte säga det, att jag tyckte bara liksom snyggt virka ihop det med liksom nästa del i detta, nämligen att en väldigt stor del av den här yttrandefrihetskampen sker ju nu på de stora sociala medieplattformarna. Och där har ju Trump skruvat upp vad säger vi? Skruvat upp volymen, turned on the heat. Tänk att jag inte kan prata svenska, vad konstigt det är. Han har
värmen.
Ja, vridit upp temperaturen eller hur vi nu ska säga. Och så sent som nu igår eller när det var så fick han någon sån här varningslapp på en tweet där det stod att detta är inte riktiga bilder. Och det var alltså då en meme som ni säkert har sett med. Det är två barn i, kan det vara 2-årsåldern någonting, en svart liten kille och en vit, och från början så springer de emot varandra på gatan, de är uppenbarligen kompisar. Men här har man då, för att rola till det, så har man klippt liksom ungefär mitt i, och då ser det ut som att den svarta killen springer ifrån den vita killen. Mm. Och så är rubriken någonting, terrified toddler runs from racist baby. Och med detta vill de ju då visa hur man skapar fake news.
Ja. Yeah.
Och då smäller Twitter upp en sån här lapp liksom, där det står att det här är inte på riktigt eller någonting sånt där.
Det här är manipulerat. Nej. Ja, det är det som är själva poängen, för att visa hur enkelt CNN och de andra kan lura sina tittare.
Mm. Ja, och bland det mest frappanta i den här artikeln som vi länkar till, som är då från den jättestora nyhetsbyrån Reuters, det är att man påstår då att the president who has battled Twitter and other tech companies over alleged censorship of conservative voices on social media platforms said in late May he would propose legislation to potentially scrap or weaken the law shielding internet companies in an extraordinary attempt to regulate outlets where he has been criticized.
Ja, alltså de påstår alltså att anledningen till att Trump engagerar sig i det här med de sociala mediernas censur beror på att han vill stoppa sådana som kritiserar honom.
Och det är ju faktiskt en ren lögn, alldeles oavsett om man gillar Trump eller inte. Det han vill göra, det är att de ska inte få hålla på och redigera innehållet om de inte är redaktörer. De ska inte, så som lagen ser ut nu, så är det så att Twitter, Facebook och alla de här sociala medieplattformarna, de har inget redaktörsansvar för innehållet. Och då menar Trump på att om de vill ha det skyddet, då kan de inte hålla på som redaktörer heller och gå in och censurera vissa inlägg bara. Utan antingen är allting fritt, eller så får de ta på sig redaktörsskap. Antingen eller, det går inte med båda. Vi ska se ett litet klipp, tycker jag, Ingrid.
Ja, vilket av dem?
Ja, vi kan väl börja, vi börjar från början. Vi börjar med X22-klippet.
Ja.
Bill Barr is going to be rewriting Section 230, with others, of course. And this is going to put pressure on the social media platforms. Those days from 1996, those days are over. Because we're seeing a lot of people where they're completely censored, where others are not. People are demonetized while others are not. And you know what their whole entire agenda is. It's to get rid of anyone that counters the mainstream media. And it looks like their time has come. Now, very interestingly, if I go back to 2018, June 17th, this is post 1522, and Anon says, about time Congress acted like it still has some power. We'll see, intelligence brands had it neutered with so-called national security. And down below it says, Google op provided undeniable proof. How do you share what you already know legally? Those who don't act now know they cannot hide the reasons why. What a wonderful day. And it seems that it is now time to go after Google, YouTube, Twitter, Facebook, and rewrite the laws. So this way, they have to show why you're being censored. And if you have to show why, it's going to be very, very difficult to censor you, because it's going to have to really fit into the terms of service. And they're going to have an even playing field, because if you get rid of you, you have to get rid of the other person on the other side who's doing the same exact thing. But normally, those people are left alone.
Mm. Det är väldigt intressant, och det gäller ju den här lagen som kallas 230, som gjordes 1996, precis när när internet började ta fart och de här sociala medieplattformarna ville slippa redaktörskapet, för de skulle ju öppna upp för hela världen. De kunde ju inte sitta där och gå igenom allt det som en ansvarig utgivare för en tidning så liksom gör. Och sen så har de någonstans på vägen har de börjat, de tillåter fortfarande terrorister att skriva galna saker och de tillåter narkotikaförsäljning och allt möjligt. Men har någon en konservativ uppfattning, en uppfattning som går emot den rådande bilden i alla mainstream-medier, bam! Du och jag kastades ut från YouTube. Och vi har ju haft problem med Facebook. Jag har ju varit avstängd flera gånger.
Ja, och vi är skuggbannade. Både du och jag är skuggbannade och vår Facebook-sida är också skuggbannad. Vilket innebär att den går inte ut. Den når inte ut. De ser till genom olika algoritmer så att du får inte den. Du når inte ut helt enkelt till lika många som du borde göra.
Och det är därför de inte stänger av oss längre. För de anser inte att de behöver. För det är samma 100 människor som ser vad vi gör.
Ja, precis. Och det här pratar ju han då om Bill Barr. Och vi ska se ett litet klipp med Bill Barr också. Vem är han då?
Han är ju justitieminister i Amerika.
And more breaking news from the Department of Justice. They are now recommending that lawmakers strip away all legal protections for big tech giants, including Twitter, Facebook, and Google. Those protections fall under the Section 230 of the 1996 Communications Decency Act, a law supported and defended by Republicans and Democrats alike for decades. Under that law, big tech companies have found safe harbor from any lawsuits arising from user-generated content or their decisions to censor what appears on their platforms. In other words, they have had the best of all worlds, big tech and social media. The Justice Department now says it's time for change, partly because, quote, criminals and other wrongdoers are increasingly turning to online platforms to engage in a host of unlawful activities, including child sexual exploitation, selling illicit drugs, cyberstalking, human trafficking, and terrorism. The president has been wanting to bring this suit for years. He campaigned in 2016 against big tech's awesome, immense power. Last month, President Trump signed an executive order directly addressing the partisan activism of social media platforms, calling their censorship practices one of the greatest threats to free speech, and those practices practiced primarily against conservatives. It is a view shared by Attorney General William Barr, and here's what he had to say last week on this matter.
Well, I think there are clearly these entities are now engaged in censorship, and they originally held themselves out as open forum where people could, third parties could come and express their views, and they built up a tremendous network of eyeballs. They a lot of market power based on that presentation, and now they are acting much more like publishers because they're censoring particular viewpoints and putting their own content in there to diminish the impact of various people's views.
Ja, det är väl väldigt, väldigt skönt att något håller på att hända här nu. Den som tror att de kan vinna mot Donald Trump, de lär bli väldigt förvånade.
Ja, det har ju gnällts lite över att han inte har tagit tag i detta tidigare, och då har du gjort den analysen, och jag håller med dig om det, att det handlar om att han har helt enkelt inväntat rätt tillfälle. Och det verkar han tycka är nu, och det är ju väldigt skönt därför att det är precis som sägs här, de kan inte, och som jag sa innan, de kan inte ha både och. De kan inte vara både redaktörer och samtidigt vara bara som en telefonkatalog.
Och slippa att ställas inför rätta, det är ju det de har köpt sig liksom. En ansvarig utgivare här kan ju bli ställd inför rätta om man publicerar någonting som är olagligt.
Exakt. Så att det är skönt att det äntligen håller på att hända någonting där, för att det ser vi nu med de här, inte minst tyvärr med de här BLM-protesterna, att det som händer i USA, det kommer ganska snabbt hit. Sverige tar väldigt mycket intryck av USA.
Men ja, de företagen är ju amerikanska allihop.
Ja, dessutom, absolut. Men tänk att ha en sån justitieminister som Bill Barr.
Så jag fantastiskt.
Jag tänker på vår egen justitieminister att, som gör allt för att motarbeta yttrandefriheten.
Ja, precis. Och det är det som är så, det som blir så konstigt. Alltså jag träffade en god vän igår som också är en sån där som tittar på Sveriges Television och liksom, han är helt säker på att Donald Trump är både dum och ond. Mm. Alltså korkad och ond. Mm. Och när jag då försöker, men det, alltså, du vet, en människa som har helt köpt det paketet. Det är väldigt svårt. Vad man än säger så blir det bara så liksom.
Mm.
Det är helt galet. Men jag skulle säga det också att jag tror ju att det här kommer att gå väldigt bra. Att Donald Trump kommer att vinna mycket, mycket stort. Vad en djupa staten försöker göra. Och vi har ju länge pratat om hur, alltså vad ska de göra med Joe Biden? Han är ju uppenbarligen dement. De kan ju inte låta honom. Och han är fortfarande inte officiellt demokraternas kandidat.
Nej.
Och då har vi sagt att ja, men han kommer att dra sig tillbaka och så slänger de in någon annan. Först trodde vi Hillary, men nej, hon är ju rent förkörd. Och kanske Michelle Obama, nej, det går inte nu med Obamagate. Men det blir säkert någon annan afroamerikansk kvinna. Nu säger fåglarna att det går vilda rykten. Inte om att Biden ska dra sig tillbaka, utan om att han ska dö.
Oj, och in kommer vem då?
Hillary!
Ja.
Det säger ju en del om hur desperat den djupa staten är i USA.
Jag ska bara säga det, det är i så fall fullständigt i linje med hur det ser ut med the Clinton body count. Att människor har ju en mystisk förmåga att dö hej vilt runt omkring de här två, Bill och Hillary Clinton.
Mm.
Så att jag blir inte förvånad. Däremot så vet jag inte riktigt vem de tänker sig ska rösta på henne. För att inte ens demokratiska väljare gillar ju henne.
Nej.
Många.
Nej, så men att... jag vet inte om de tror att de har lyckats skapa ett sånt hat mot Donald Trump. Att amerikanerna skulle tycka att Hillary var bättre. Men som sagt, vi vet ju att hon ska inför rätta nu den 9 september.
Mm.
Så att det blir ju kanske lite svårt för dem. Ja, den som
jag undrar att när Trump släpper allt det här han har, sitter som vi vet att han har ju med kring Pizzagate och alla de här sakerna som jag har skrivit om. Det, vi vet att det finns massor med beslagtaget bevismaterial som inte är offentligt ännu. Ja. Undrar vilket ögonblick han tycker att det kommer att sitta fint och släppa lös det. Ja, det ser jag fram emot.
Ja, verkligen. Du, ska vi prata lite om Black Lives Matter och deras allt mer hysteriska angrepp på västvärldens kulturarv, kan vi väl kalla det. Vi har redan rapporterat om att Carl von Linné ligger pyr till. Och nu kunde vi läsa här om dagen att även Louis De Geer, den här en av de 1000 valloner som kom till Sverige och kanske, eller väl den allra mest framgångsrike som startade en massa bruk. Nej, nu är inte han heller bra längre. Trots att tidigare har ju den svenska massinvandringen, liksom har man sagt, vi har alltid haft massinvandring, se på valonerna. Fast de var 100 familjer liksom.
Ja.
Men han duger inte heller längre därför att det är någon Södertörns professor, docent, som då säger att i hans egen stad Norrköping står då Louis De Geer staty. De Geer var en svensk köpman verksam i början av 1600-talet och brukar kallas för den svenska industrins fader. Han tog initiativ till grundandet av Svenska Afrikanska kompaniet 1649 som bland annat handlade med slavar. Så då ska han bort.
Så det är ju så här att ska man börja rensa bort historiska figurer överlag, alltså alla människor som levde och var verksamma under en viss tidsperiod var ju på något sätt en del av den tidens traditioner och den tidens sätt att tänka och liksom, alltså så som man levde då. Så då kommer vi till slut att landa i att alla icke Alltså alla vita i princip måste bort ur alla historier, ja, överallt. Det är ju där vi kommer att hamna till slut. Därför att även om, alltså det har ju hänt så bisarra grejer nu när man har vält statyer av Abraham Lincoln bland annat, som var den som alltså ville frige slavarna i USA. Mm. Men det duger inte helt, det hjälper inte när han var vit. Ja. Så att, ja, så att man landar ju i total bizarro world, och vi såg ju ett litet kort klipp innan vi började idag från våra favoritkillar på Duran som pratade om det här med att Sadiq Khan, borgmästaren i London, har ju lagt sig fullständigt platt för de här BLM-dårarna och börjat svamla om att ja, jo men vi borde nog tillsätta någon slags mångfaldskommitté och gå igenom alla statyer i London och kanske plocka bort dem och så här. Och det intressanta är att president Emmanuel Macron i Frankrike har valt helt motsatt väg. Alla är helt bara står och gapar av förvåning. Han av alla människor har sagt att det blir ingenting av med det. Vi kommer inte att plocka bort en, så mycket som en tegelsten någonstans ifrån. Detta är Frankrike. Detta är vår historia. Och bara piss off.
Nu är det ju så att Sadiq Khan är ju muslim, så att jag tror inte att han har lagt sig platt för BLM, utan han har gripit ett fantastiskt tillfälle. För han som muslim vill naturligtvis utradera britternas extremt stolta historia. Sen att det finns saker som inte var bra, nej men det är ju historia. Mm. Och som Solzhenitsyn sa, som de också nämner i The Duran, att om du vill förgöra ett folk så börjar du med att slita bort deras rötter. Mm. För ett folk som inte har någon historia, vi svenskar ska naturligtvis glömma bort den svenska stormaktstiden och Gustav den andra Adolf, lejonet från Norden, för det är ju fruktansvärt, för han krigade ju och han var säkert rasist eller någonting.
Ja, vi kunde också läsa i veckan att det är vissa personer som ständigt poppar upp i de här sammanhangen. Kitimba Sabuni, Nyamko Sabunis bror, som är ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund. Han vill fälla Gustav den tredje statyn i Stockholm, och det är jag inte ett dugg förvånad över. Men en annan person som ständigt har börjat poppa upp i de här sammanhangen, och det har vi pratat om tidigare, men jag tänker säga det igen, det är då Timbuktu, som tydligen har fått någon slags, jag vet inte, knäpp i huvudet på senare år. Ja. Där han har fått för sig att han är jättekränkt och det är jättesyn om honom. Och han har nu startat ett uppror tillsammans med 105 afrosvenskar där de kräver ett stopp för strukturell rasism. Och apropå detta så känner jag att vi bara måste se ett litet klipp från humorprogrammet Kvarteret Skatan.
Vi måste få ha lite roligt också.
Kan jag ta den sista kakan?
Ja, ta den.
Men du vill inte ha den?
Nej, ta den.
Eller tar jag den?
Tar du den? Tänk inte mig.
Ja, men vill du ha den så får du den.
Nej. Men varför ska vi bryta en tusenårig tradition idag? Gör som ni alltid har gjort av färre bara.
Vadå, vilka vi?
Den vita mannen.
Vem menar du nu?
Jag menar, Magnus, att det här är ett typexempel på hur den vita mannen tar vad han vill ha från andra människor. Du drar ju inte dig från att bruka våld mot andra kulturer.
Nej, men alltså, det får du inte tro. Det är inte alls det jag menar.
Jag tror ingenting kan jag säga. Jag vet att du är en del av en förtryckarkultur som har förtryckt mig och mitt folk sedan urminnes tiden. Du, den här kakestolen är bara det sista exemplet på ett svek mot tredje världen.
Ja, men Ulf, jag tycker du tolkar in för mycket i det här.
Eller hur? Alltså precis så, Kristina, resonerade slavhandlarna när de kom ner till Afrika och slog oss i bojor.
Ja, men du kommer väl inte från Afrika, du kommer från Lund.
Gud, du är så jävla naiv, Frida. Kan du för en gångs skull, Frida, försöka, gör ett litet försök, va, och vidga ditt perspektiv lite, va? Kan du det? Du är så jävla naiv.
Ut. Ta kakan.
Jaha,
jag vill att du ska ha den.
Det var ju väldigt snyggt. Nu ska du köpa min tystnad också. Men det, va? Det är ju väldigt snyggt. Men tack min gode herre för att jag fick en kaka, du.
Nej.
Och genom en kaka så blir han tyst och snäll, eller hur, va? Jag ska dansa också, vill du det? Ge pojken en kaka så dansar han för dig, va? Det är det du vill. Oj, här kommer kakdansen. för den vita mannen. Tack för kakan nu, jag dansar för dig. Du njuter fan i mig av att förnedra andra människor. Det är fan i mig vad du gör.
Nu tycker jag att vi har faktiskt...
Du, jag har varit på flykt i hela mitt liv.
Från vad då?
Från slaveri, från tortyr, ett förtryck som inte du kan fatta.
Du kommer ju från Skåne, precis som jag.
Ge honom kakan.
Jag kan inte diskutera det. Ta kakan.
Jag är bara så jävla trött. På varenda gång vi träffas här så får jag vara någon sorts husneger. Nej, men jag blir bara förbannad. Jag skiter i det. Nej, men vi släpper det. Jag går hem nu. Ni ska ha tack för att jag fick vara här. Tack snälla ni. Hej då. Nej, jag går.
Ulf.
Snälla, Ulf, kom tillbaka.
Det var inte så jag menade.
Du vet att det inte är så jag menar. Kom tillbaka. Ja, men herregud. Alltså, det här är sista gången vi bjuder hit svartingar.
Alltså, det är som att här, du är ju inte från Afrika, du är ju från Lund.
Ja, jag vet. Det är så
precis som Timbuktu, han är också från Lund.
Ja, visst. Och det här ser ni som inte, ni som bara hör och som inte ser då, så kan vi bara berätta att det är ju då David Batra som är den här otroligt kränkta, rasifierade personen. Och sen är det hans bästa kompis Johan Glans som är den förtryckande vite mannen. Och jag vet inte om de hade kunnat göra den här sketchen idag. Jag vet inte om den hade flygit, du vet.
Nej, det tror jag inte. Det är därför den är så himla kul att visa nu. Därför att den i ett nötskal beskriver hur de här offergrupperna beter sig. Idiotiskt, löjligt, bizarrt.
Ja, precis. Där står han och yrar om Afrika. Liksom, han kommer från, hans pappa är läkare och hans mamma är professor. Eller vad det nu är, från Lund. Och jag tror Timbuktu har en liknande bakgrund. Han är i alla fall inte, kommer inte från något utanförskapsområde eller någonting sånt. Så att det, men då är det här. Okej, Timbuktu har lite mörkare hudfärg, så att då identifierar han sig mer med människor som har helt annan bakgrund, kanske till och med kommer direkt från Afrika, än vad han gör med dig och mig, fastän vi antagligen har mycket mer gemensamt.
Ja, visst. Och framför allt alla de här som Sabuni till exempel, broder Sabuni, har ju valt att komma till Sverige. Eller deras föräldrar. För att vadå? För att skälla på oss för att vi är vita. Alltså det är helt stolligt alltihop.
Det är helt stolligt. Det är som jag har sett flera människor skriva långa rants på Twitter om hur farligt det är. Det här offertänkandet. Alltså vilken typ av konflikter det potentiellt kan provocera fram och hur det radikaliserar folk ur alla läger. Och jag har också den tanken att det är ju det de vill, globalisterna, de vill att vi ska bråka om idiotsaker istället för att ta tag i de verkliga problemen. Men en sak som blir väldigt som jag tror att de flesta svenskar någonstans känner skaver i hjärtat, det har vår vän Gustav Kasselstrand tagit upp i sin lilla videopod på YouTube denna veckan, och den handlar om att det är de som borde vara mest tacksamma som är mest otacksamma.
Ja, precis.
Om vi tittar på den typen av invandrare så kan man se att de har kommit till vårt land, de har fått precis allting de pekar på. Vi har givit dem välfärd, vi har givit dem bostäder, vi har givit dem bidrag, sjukvård. De har fått i stort sett allting som de har velat ha. Och vi har bara givit och givit och givit. Och de ska bara ha och ha och ha. Och ändå, trots att vi har givit så mycket till dem, så är det de som skriker till oss att de avskyr Sverige. De föraktar det svenska folket. De vill att vi ska gå ner på knä till dem. Trots att det är vi som har betalat för deras uppehälle och deras välfärd. Hur kan detta komma sig? Att de som får allra mest är de som är minst tacksamma och tvärtom. Jo, det handlar om tacksamhetsskulden. Att människor som innerst inne vet om att de inte lever i symbios med oss, utan att de parasiterar på oss, de vill inte leva ett liv i tacksamhetsskuld. Utan den positionen att man är så långt ifrån värdfolket, den är väldigt tärande för ens egen självbild. Och det här slår förr eller senare över i en form av förakt gentemot den som har varit så givmild mot de här invandrargrupperna. Och det är exakt detta fenomen vi ser bevis på just nu när Black Lives Matter kräver att vi ska knäböja inför dem, vi som har betalat hela det här kalaset, deras invandring till Sverige och deras förmåner. Det här innebär att det rationella argumentet kommer inte att fungera. Ni kommer att få vänta tills helvetet fryser till is innan ni kan övertyga dem om att de borde vara tacksamma. Och jag är inte redo att vänta så länge. Jag är inte redo att vänta dag ut och dag in på en ursäkt som aldrig kommer. Utan låt oss istället inse att vi måste hitta andra lösningar än att gå runt och föra meningslösa diskussioner som inte kommer att leda till någonting. Min lösning stavas återvandring. De andra partiernas lösning, det stavas mer av samma. Vi ska alltså ge ännu mer bidrag, ännu mer välfärd. Vi ska ännu mer be om ursäkt för vår egen existens. Vi ska knäböja. Vi ska ta bort all form av kritik mot den här gruppen. Det är det som hela etablissemanget är överens om i hela västvärlden just nu. Det kommer bara leda till mer av samma. Det här innebär alltså för alla med sunt förnuft att vi måste pröva nya vägar. Och den vägen, det är alltså återvandring. Och så kan vi ha kvar de produktiva invandrargrupper som har bidragit till vårt land. De ester, ungrare, polacker som jag nämnde. Den typen av invandrare har jag inga som helst problem med. Utan mitt problem, det är med invandrare som kommer och bara ska ha hela tiden utan att bidra med någonting.
Ja, jag skriver under på vartenda ord Gustav säger. Och det är ju just det. Och du sa det också, att du tror att de allra flesta svenskar faktiskt känner så. Ja, det tror jag också. Mm. Det kanske sitter ganska långt inne. Men alltså, när nu vi har varit så ofantligt snälla. Att vi har låtit dem komma till vårt land. Trots att de flesta av dem inte alls är flyktingar. Och inte alls skulle dö i sitt eget hemland. Och vi låter dem leva på våra skattepengar. De får gå före i bostadsköer. De får gratis tandvård. Och det är ju just det som han är inne på här, Gustav. Att det är det som skapar föraktet.
Mm.
Därför att de kanske vänder det till att vi gör det för att de ska vara tacksamma och därmed aldrig kritisera oss. Och då blir det sin raka motsats.
Det tror jag också. Svenskar är väldigt generösa och givmilda. Men det finns nog nästan ingenting som är så tabu i Sverige som att vara otacksam.
Mm.
Du vet hur noga vi är i Sverige med att tacka för senast och tack för middag. Och tack för att du bjöd på dig, Ingrid, och sådär liksom. Alltså vi är väldigt, just när någon framstår som otacksam, det faller inte i god jord. Men det som har hänt nu då, uppfattar jag det som, det är ju att man i mångt och mycket har försökt rationalisera bort detta så som varande något annat än otacksamhet. Det är säkert vi som har gjort fel på något sätt, därför att tanken att vi har, som Gustav var inne på, gett och så är det där, får vi bara skit för det, den är för jobbig för många att tugga i sig. För det innebär ju också att de kanske måste fejsa det, att anledningen till att de har varit så givmilda är för att de har velat ha den här tacksamheten i utbyte. Och det är också en grej som kanske en del har svårt för, att de tror sig, nej men jag ger villkorslöst och jag vill inte ha någonting tillbaka, men det vill ju människor.
Ja, så är det.
Så att, så och jag tror också, jag tror också så här, att som väl Gustav också är lite inne på, att det är inte, det är väldigt dåligt att göra så här av flera anledningar, inte minst därför att du, den person som du bara öser massa grejer över utan att kräva någonting i utbyte, hamnar medvetet eller omedvetet ju i en tacksamhetsskuld som är jobbig, alltså. Och då måste ju de kanske rationalisera det på något sätt, istället för att känna, alltså det blir, det är inte snällt att ge och bara ge och ge och ge och ge utan att liksom vara tydlig med att, men vi förväntar oss att du börjar jobba efter 2 år, eller vad precis. Det nu kan vara man har.
Ja, men precis, det är ungefär som med barn. Alltså du kan inte ge dina barn allt de pekar på. Detta förstår föräldrar, därför att de förstår att det här barnet kommer att växa upp till en helt omöjlig vuxen person. Odräglig, som ingen vill gifta sig med, ingen vill vara kompis med. Och det är exakt där vi är. Vi har skapat odrägliga människor genom att ge dem alldeles för mycket och aldrig kräva någonting. Och där finns det lite av den här de låga förväntningarnas rasism. Att eftersom vi är det bästa landet i världen och har det bästa folket i världen som har skapat allt detta, så kan vi inte förvänta oss att de små stackarna kan bidra med någonting. Nej. Och det tror jag faktiskt, det är det enda jag tror att många kanske av de här invandrargrupperna instinktivt känner. Att vi vill inte ha dem här. Vi tycker inte att det är jättekul.
Ja, nej, precis. Och det är ju inte heller, det är ju inte någon bra självförtroende boost att man inte har bidragit. Alltså, någonstans inom de flesta människor tror jag att man vill, och det kan vara väldigt enkla uppgifter som sagt, men att du har en uppgift någonstans och bidrar med någonting, det är väl nog ganska grundläggande mänskligt behov tror jag, därför att ja, alltså annars så är det ju, vad ska flocken, vad ska stammen annars ha där till? Folket, landet, det går ju från mikro till makroperspektiv, hela den tanken. Det är klart att de flesta sunt funtade människor vill känna att de kan någonting och är värdefulla på något sätt. Inte bara då som gullegrisar åt vänstern, maskottar. Precis. Åt vänstern som de kan liksom, åh, är det synd om dig? Kom du från Afrika, du ska vi ta hand om dig.
Ja. Nej, men är man då muslim så kan man ju rationalisera detta med att det är ju så att vi kufarer, otrogna, vi ska betala skatt åt dem. Så att då kan de tänka sig att ja, men det spelar ju ingen roll, detta är ju bara gishia skatt. För att de är sämre, jag är högre, alltså ska jag ha av dem.
Precis, så där har du en annan potentiellt livsfarlig effekt som vi ju har pratat om i podden vid många tillfällen, just det här att inom vissa kulturer och inom ideologin islam så är det en svaghet att vara snäll. Och det enda de förstår, det är liksom way of the fist och peka med hela handen, och det är det de respekterar.
Ja, så att, är det. Ja, nu knyter vi väl ihop midsommarsäcken, va? Och jag glömde ju att du har inte ens din tröja på dig, men jag ska göra så här och bara visa vilken fin, fina tröjor vi har fått av lyssnaren Henrik. Ja. Och där, det står
lite,
ju då,
lite ut och fokus där, Ingrid. Nu. Där kom det.
Where we go one, we go all.
Ja.
Och Henrik har själv skapat de här tröjorna, låtit trycka upp dem, och du fick en i tisdags när det var din födelsedag.
Ja, och jag tackar så jättemycket Henrik. Jag ska försöka komma ihåg och plocka fram den till på måndag. Det var väldigt stressigt här innan vi började idag, så jag glömde det tyvärr. Men jag är väldigt glad och tacksam över den här t-shirten, vars motto ju är hämtat från Q.
Och men det har funnits med längre än Q. Ja. Men det är ju väldigt fint, och det är ju just där, och alltså då kan man knyta ihop det med att säga att vi ska ju inte låta de här globalisterna i djupa staten få oss att slås inbördes. Nej. Utan det finns en god sida och en ondskefull sida, och alla vi som väljer den goda sidan, vi kan ha vilken hudfärg eller hårfärg eller ögonfärg som helst, till och med kanske nästan också vilken religion som helst. Jag sätter lite frågetecken för det, men det är ändå så att vi måste se var kampen går, och den går inte mellan vita och svarta, den går mellan gott och ont.
Så mycket kan vi åtminstone slå fast med en gång, att det där är bara rökridåer. Du Ingrid, du får ha en glad midsommar och mumsa på dina köttbullar och dina jordgubbar.
Ja, jag ska göra mitt bästa.
Då ses vi och hörs igen på måndag allihopa. Ha en underbar midsommardag och kväll.
Och Gud välsigne er allihop.
Hej då!